Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund.
Och jag heter Fredrik Hegammar. Trevligt.
Ja, eller hur? Och vet du vad vi ska prata om idag?
För ja, jag har mina aningar. Berätta.
Jo, vi ska prata om pedaler vi gillar eller borde gilla. Eller en liten infallsvinkel på det hela.
Mm.
Och sen så har vi då från Fölster som pratar om Ebows och Sustainiac. Eller Sustain. Historia.
Det är spännande.
Ja, faktiskt. Eller hur? Och sen så har vi veckans pryl då, som är en Gibson Murphy Labs 1942 Banner J45.
En akustisk gitarr,
ja,
alltså.
Som vi tyvärr inte ska spela på, men vi ska prata lite grann om konceptet sånt. Så häng med.
Härligt. Ny podd, nytt avsnitt.
Ja.
Nu i mörkrets vad skulle jag säga?
I skymningen.
Skymningen, mörkrets skymning.
Ja.
Den sena timmen här sitter vi och dricker kaffe och kommer bli helt spidade. Men, men det blir bra. Har det hänt något kul sen vi såg sist?
Ja, vad har hänt? Du har varit på lite konserter, vet jag. Har det ryktats om?
Ja, Scott Henderson var jag på. Och ja, ja, det är väl det. Har jag varit på något mer? Nej, det sa jag sist när jag var på Halm där. Men jag ska imorgon ska jag gå och titta på, och när ni har hört det här så var det då förra veckan.
Ja.
Magnus Karlsson på Bergvallhallen.
Just det.
Det ska bli riktigt grymt. Och inte Barbados Magnus då, utan
utan Weeping Willows Magnus.
Magnus.
Ja, precis. Ja. Det är en konsert som jag faktiskt skulle vilja se också.
Ja, men jag tror att den blir cool. Han ska tolka något som jag inte kommer ihåg namnet på. Det är någon som är lite så här Leonard Cohen style.
Ja.
Med full orkester, så det ska bli jävligt bra.
Mm.
Ni som inte har varit på Bergvallhallen på länge, som jag då, jag var där för någon månad sedan och kollade på Maya Francis och Anna Ternheim. Spelade Nashville.
Ah, coolt.
Och jag varit förtrollad. Jag var där när jag var liten någon gång i skolan, så jag har inte varit där, men jäklar, alltså, det är
insprängt i berget där, va? Precis.
Ja, men man sitter så sköna fåtöljer och behaglig volym och bra. De är, ska man sitta och titta på någon som spelar harpa där eller någon som spelar det där, och det är väldigt underhållande och bra. Det kan jag varmt rekommendera.
Ja, coolt.
Men jag har blivit med en gitarr också sen vi hörde sist.
Ja, du har ju blivit där.
Jag har blivit
precis.
330. Jag har gått och sneglat ett tag.
Ja, 66 va?
Ja, kanske till och med tidigare om man kollar på serienumret. Men jag får se den dagen jag ska ta ut puttarna. Det gör man ju inte gärna.
Det gör man inte ostraffat, höll på att säga. Alltså, det är ju inget.
Och jag har ju haft en 330 förut som vi har pratat om.
En,
den här fjäderlätta saken. Den var äldre, jag tror att det var en 62 tror jag, va?
Och den var väl bara med en mic, va?
Exakt, och då sa jag helt tiden sagt, tänk om man hade en 330 med humbuckers i. Men man vill ju inte ta en gammal som inte, alltså ni fattar.
Ja,
men nu hittade jag en med humbuckers.
Ja, som var färdig.
Och Bixby, färdigförstörd, färdigförädlad ska man säga.
Och då är det ju, då är det klockrent faktiskt.
Ja, jag är jätteglad över det.
Men kan man tänka sig att man får höra lite mer om den sen?
Ja, men det tycker jag. Vi gör någonting om den längre fram. Jag ska bli mer kompis med. Jag har hunnit med ett rep.
Ja, ja, den lät jättebra.
Ja, det tycker jag. Ja, tack. Men idag ska vi prata om, vi kallar avsnittet effekter man vill gilla. Med betoning man vill.
Ja, precis.
Det vill säga att man kanske inte gillar dem. Men det behöver inte vara att de låter dåligt, utan det kan vara av andra anledningar också.
Ja, men alltså det är ju så liksom. Allt som har med den här prylen håller på med är ju väldigt subjektivt. Och det vi brukar säga liksom att ena människans brighta, öppna, fina är den andra människans hårda och vassa och så vidare. Så att
exakt.
Det finns, alltså referenserna är ju väldigt subjektiva.
Ja. Nej, men jag tänkte vi kunde ta upp några exempel. Jag har gjort en lista med saker och ting. Det har nog glidit in lite annat än bara effekter också. Men, och jag har väl lite sådär, ja, men det kan ha med storlek att göra. Det kan ha med att de tar ton att göra. Och lite sådana saker. Men ska vi köra igång, se var vi hamnar?
Ja, men börjar du då?
Så. Ja, men alltså, absolut, på min lista här så har jag överst så står det stora pedaler. Till exempel Electro-Harmonix.
Ja.
Alltså, och egentligen då på andra så hänger det ihop lite grann. Just Electro-Harmonix, som jag tycker är ascoola. Det var liksom så här, det hade jag ju, eller det hade de stora killarna när jag började spela när jag var liten. Och det där tyckte man var häftigt, även om de var så sjukt dåligt byggda och det alltid hängde ut den här batterikabeln som gick sönder
och bockade plåten.
Exakt, ja. Som sylvas också.
Ja, verkligen.
Trampade man på det så var det som ett rökmoln av delar.
Ja, men precis.
Men
tänker du mer kanske på gamla vintage eller?
Ja, men absolut. För de Memory har gjort moderna, Man till exempel, Flagen, vad den heter, Mistress, va?
Ja, Deluxe Sizen tänker på de som är liksom,
exakt, precis.
Ja, och även de mindre var ju stora liksom så.
Ja, men Deluxe Sizen. Mm. Så att liksom stora pedaler generellt, för det har varit min stora utmaning kan jag säga, sen jag liksom började bygga pedalbord.
Mm.
Att jag ville hålla det lite mindre.
Mm.
Och nu är det alltid så här: åh, kan ni bygga den mindre? Ni hittar en bra pedal så man kanske får relation med någon som så bara, skulle man kunna bygga den här i mindre?
Ja,
och alltid så mindre.
Ja, men precis. Och jag håller med dig, men samtidigt så är det någonting som är väldigt coolt och ordentligt gammaldags, som man känner igen som en kär gammal vän, med stora pedaler. Förstår du vad jag menar? Liksom?
Absolut, jag är ju villig att kapitulera när som helst.
Ja.
Men just nu så är det.
Ja, jag förstår det. För att jag menar, det är ju, man vill hålla ner utrymmet på storleken på sitt pedalbord, men man vill ändå utnyttja spacen. Man vill ha mycket, och sen vill man ha många olika ljud. Och alla de här små pedalerna, minipedalerna som har dykt upp är ju fantastiska. Och det är så mycket man kan få in på ett pedalbord. Och de låter skitbra oftast.
Ja, exakt. Och sen så är min favoritpedal då, automatonen, som vi alltid måste nämna. Mm. Den är ju stor.
Ja.
Liksom, och onödigt stor tycker jag.
Ja.
Eller det är den ju inte, men nu fattar vad jag menar.
Ja, för den måste liksom ta den storleken med de här faderna som rör sig.
Men stora pedaler tycker jag, jag väljer bort dem för att de är stora.
Mm.
Och det är egentligen fel anledning.
Ja.
Så det skulle jag vilja gilla mera. Ja.
Samtidigt så tycker jag att ett pedalbord som är med få stora pedaler är egentligen mycket coolare än ett pedalbord med massvis med små pedaler.
Jag vet, så att egentligen borde jag bygga ett nytt pedalbord med automatonen, en Memory Man Deluxe och en Electric Mistress.
Ja.
That's it.
Alltså,
Fuss kanske också.
Ja, alltså det låter väldigt frestande. Jag håller med dig.
Det skulle jag få plats på mitt lilla bord.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag håller ju också på att försöka liksom köra någon Tetris på mitt pedalbord där jag försöker optimera allt. Och då är ju storleken superviktig. Liksom. Och pisstråkigt ibland faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Jag har exempel den här liksom, min gamla Digiplex som jag tänkte någon gång få in någonstans. Liksom. Mm. Och sen så finns den här Maracay delayet som är ganska stort.
Mm.
Ja, men du vet.
Mm.
Och sen så ditchar man saker för storleken. Vilket är egentligen helt naturligt, men jättetråkigt.
Jag vet.
Ja.
Jag
men, vet. Men alltså, jag är med dig. Jag är med dig.
Ja.
Men jag tycker att
här, nej, men alltså, ja, det här har ju börjat bli lite så sömlösa nätter för mig just nu igen.
Ja.
Men så repar vi.
Mm.
Och då är jag jättenöjd med det jag har.
Ja.
Och jag har ju alldeles för många pedaler på mitt bord. Jag använder kanske hälften när vi spelar.
Mm.
Och resten är bara i förratt.
Ja, men precis.
Så att det där är ett dilemma. Men det hänger också ihop lite grann med de här... vilket går att lösa? Effekter som tar för mycket ton.
Mm.
Har jag också på min lista.
Mm.
Och tyvärr är ju de här, framförallt de två som jag nämnde, är ju sådana som tar väldigt stor, alltså de tar mycket plats, inte bara fysiskt utan även ljudmässigt.
Ja, precis.
Så att man måste liksom ha en paralyzer kanske, eller paralyzer heter den, va?
Precis. Ja.
Världens första ord. Eller en mixer, eller ML5 så här som jag har nu. Så att det går ju lösa också. Men det,
man tar bort dem i signalkedjan, men inte använder dem. Alternativt använder en parallell signalväg.
Exakt, eller moddar dem eller någonting. Men det vill man inte göra med vintersgrejer. Men å andra sidan kanske man kan köpa vintersgrejer som är lite moddade redan och för billigare, du vet.
Eller reboxade och sen lite förbättrade och sånt.
Ja,
det är också varianter på det.
Ja. Men det är min nummer ett då, i ingen inbördes ordning sådär, men stora pedaler helt enkelt.
Jobbigt med stora pedaler.
Ja, jag skulle vilja ha en jättestor fuss. Jag skulle vilja ha ni fattar.
Ja, precis. Ja, jag har högst på min lista är Tube Screamers.
Otippat.
Otippat, ja. Och
det är okej, Ulf.
Ja, och grejen är så här, jag har fler på min lista här som jag har. genom åren samlat på mig sån jag inte riktigt kommer in till. Men är fan begammal blir han religiös. Mm. Jag har ju liksom gjort en hel omvändning med Strata här som ni kanske har hört. Så att det kanske är dags för Tube Screamers här snart.
Ja, för just Stratan är ju en väldigt bra kombination med Tube Screamers.
Ja, och jag vet ju liksom varför jag har svårt för Tube Screamers. Därför att jag använder inte den typen av förstärkare som en Tube Screamer klockren är. Alltså, alltså en skopad Black Panel, alltså, eller en Fender liknande med mycket bas och mycket diskant. Mm. Ja, men då är ju liksom en Tube Screamer perfekt för att lyfta midden och inte boosta på mer de frekvenserna som redan är.
Absolut.
Otroligt bra.
Har du testat Keelys nya den där som har ODR 1 och Tube Screamer?
Ja, vad heter den? Heter någon så här med Screen?
Screen och någonting Screamer.
Ja, jag vet.
Ni har väl den?
Vi har den faktiskt. Ja. Jag har faktiskt inte haft tid att testa den. Nej.
För den skulle ju kunna vara ett alternativ som, om den låter lika bra som Nordlanden som du använder, så är det bara en liten switch och har Tube Screamer också.
Ja, men precis.
Det kanske är värt att testa. Jag tror att man kan blända dem också.
Ja. Men det är någonting med Tube Screamer som, än en gång, jag tror att det har att göra med att jag inte använder, det jag använder runt passar inte ihop med den. Men gud ska veta att jag har ju många år försökt, och jag kommer ihåg att jag för massa år sedan testade en gammal 808 som jag tyckte hade mer av det här götta i sig. Men en standard, om man säger klassisk TS9 är inte riktigt mitt ljud liksom. Men som sagt, jag har ju gjort konstiga saker sista tiden, så jag kanske ska fortsätta att bara...
Ja, men
verkligen.
Ja. Och jag har ju hört massa gitarrister som jag tycker är fantastiskt som använder. Nu använder inte Scott Henderson Tube Screamer, men han använder ju en sån SD9.
Ja, just det.
Eller han har ju sin egna nu då, men det är ju det lät väldigt, väldigt bra.
Ja.
Och han spelar ju in i Marshall, fast då en Sör.
Ja, precis. Det där är en pedal som jag ska försöka, alltså framförallt för Mura-varianten där liksom. Som,
ja, just det. Ja.
Kanske, vi får se.
Allt de gör är ju väldigt, väldigt bra.
Ja, precis. Men som sagt då, Tube Screamers har jag försökt, aldrig riktigt lyckats med. Men jag kanske, ja, vi får se. Jag har ju faktiskt en blackface-förstärkare som jag aldrig egentligen har strävat efter. Som jag tycker låter coolt. Mm. Men som kanske, i och för sig, den Vibrolux 210, den kanske inte låter traditionell blackface. Det är egentligen Deluxen of Twinnen kanske som är lite mer skopad.
Skulle inte göra någonting med lite... midstöder den?
Kanske inte.
Nej,
det är kanske det jag ska göra. Jag ska skaffa en Tube Screamer och så ska jag köra med Stratan in i den.
Ja.
Då kanske jag hamnar i det här SRV-himlen, vem vet. Ja.
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 Ska jag ta en till?
Ja, gör det. Kör.
Multi-effekter.
Aha.
Det är likadant där. Alltså, vi har delat med oss när vi höll på med Mobius där och jag hade ju fått för mig att jag skulle bygga en rigg kring HX-stampen som många där ute har gjort och låter fantastiskt.
Ja. Och du kämpade.
Ah, jag kämpade med det där. Alltså, det låter ju jättefånigt.
Och du var extremt målmedveten, det ska funka. Liksom.
Det ska funka.
Mm.
Och det hade du gjort hur bra som helst.
Mm.
Men när man jämförde så var det inte lika bra.
Nej.
Än en gång, jag har gått och tittat på massa folk som har den här och låter jättebra. Men jag har ju varit sugen på HX Effects då. Men jag tror inte att det är min grej. Och det nya som har seglat upp här nu.
Den lilla?
Ja, ja, den också. Mm. Nej, men det är ju att jag skulle då vilja ha en sån M9.
Jaha, den gamla alltså?
Ja, men då ska man ju ha den här JVH3 eller vad den heter, JAM3. Nej, JAM3 kanske den heter. Det är någon mod så här som... gör att den blir tystare och lite öppnare och så här. Som Nashville-gängen har då.
Okej, ingen koll på det. Men, okay.
Men alltså, den är lite sugen på. Men den är ju, tar så mycket plats. Stor pedal igen då. Och liksom effekter som togs fram för 25 år sedan. Det måste ju vara bättre nu, tänker man.
Ja, precis. Ja, men, och det finns ju också risk att man hamnar igenom det som vi snackade om. Var det förra veckan vi pratade om, tror jag, med här, att blanda...
Ja, men också pedalordning.
Ja,
precis. För det är där det strandar också på mig, att jag vill ha några ljud före och några ljud efter.
Ja, för den kanske, den så pass gammal så kanske inte kan ändra det, eller?
Nej, det kan man nog inte göra på den, utan den är där den är.
Ja.
Däremot så kan du ju ha flera ljud samtidigt på den.
Ja, men precis.
Och det kan du ju inte till exempel på ML5-man då, som hade varit annars väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och då tänker jag så här, jag ska ha ML5-man. Men fan, jag har ju en H9 som är 1000 gånger bättre. Då kan jag använda den, fast då är inte den lika lätt att göra. Alltså, du vet.
Jag hör vad du säger liksom. Och jag, varje gång jag tänkt så här att jag ska inkorporera. Och jag hade ju mitt rack, hade jag en, var inte en M9 jag hade då?
Jo.
faktiskt. Ja. Som man skulle ha då, som en sån här do it all innan movisen och allt det här
fanns. Ja, verkligen.
Nej, jag använder den aldrig.
Nej.
Och jag tror att både du och jag, framförallt du då, kanske mer Sistine, har försökt att, ja, men på pappret ser det så bra ut.
Ja.
Det borde vara klockrent. Ja. Och sen så testar man det, så är det någonting som inte lirar. Liksom.
Nej, jag vet, jag vet. Så att, ytterligare en på listan som jag skulle vilja gilla. Mm. Man, som man vill gilla för att det är smidigt och enkelt och hit och dit. Och än en gång, ni som lyssnar, ta det här med en smula salt också. Hade jag varit turnerande musiker så hade min rigg sett helt annorlunda ut än vad jag gör idag. Då har det varit så här enkelhet som hade vunnit.
Mm. Jag är för sig på sista tiden närt en tanke att, alltså, för jag tycker det är antingen eller, att kanske gå in i det här Quad Cortex-träsket.
Mm.
Och sen så, jag tror inte jag behöver det nu, men man, det är ett projekt på gång här nu som kanske ska spela och då kanske man ska åka någonstans, och man kan inte bara åka bil till Stampen och ta med sig sin stärk och sitt pedalbord, utan då kanske man måste ha någonting som är lätt att flyga med och sånt. Och då kanske jag, för det racet gjorde jag med GT5 på den tiden, för jag använde den precis på samma sätt när jag flög med.
Ja.
Och här är då den moderna varianten av det. Ja. Jag har ju för sig min gamla GT5 kvar, så skulle du få se om man kunde få gå.
Nej, men det, alltså, jag är också sugen där. Nu går jag över och väntar lite grann på att Neural ska släppa sitt nya som ska komma snart. För att jag tänker med,
ska man en ny ersättare till
det vet ingen, det är ingen som vet. De hade ju Zone ju på
namn.
Och alla ska jag inte säga, men man tror ju att det kommer någon form av plugin-plattform.
Okej.
Det hade ju varit ganska coolt.
Det som vi har förväntat oss att UA ska göra snart.
Ja, någon av dem kommer ju göra det.
Mm.
Så kommer det ju bli. Men jag lyssnade också på den här Chairman of the Boards idag som handlade just, eller det senaste avsnittet, det kom inte idag, men det senaste avsnittet handlar om standalone-effekter versus multi-effekter.
Okej.
Okay. De hade en diskussion kring det, och det var ganska spännande. Och då pratade de just om lite som, de snackade just om Line 6 och sånt, och att alla där var ganska överens om att det var undermåliga effekter. Men det var liksom, man förväntas inte mer, så därför var det bra. Om du förstår vad jag menar.
Okay. Ja, precis.
Medan då H, eller Eventide har ju, inom situationstecken, bättre ljud.
Ja, precis.
Men så snackade de också om Strymon.
Mm.
Och då så fanns det ett önskemål bland dem att Strymon skulle komma med en dual engine då. Alltså det här är inte att de ska, utan det här var önskemål från deras sida.
Ja.
Och då tänkte jag vidare när jag lyssnade på det här. Men tänk om Strymon skulle komma med ett skal som är dual, alltså som man kan ha två effekter.
Mm.
Som är tomt, men att man laddar ner dem som Plethora, alltså som det hade ju varit grymt.
Ja. Och grejen är, det är ju de här 3-4-5 företagen som vi pratar om som har då dels algoritmer och dels kunskapen till att göra det.
Verkligen.
Och det känns som att Strymon har inte kommit med något riktigt. Alltså, när H19 kom från Eventide så satte de ju ner foten lite grann på något sätt.
Mm.
Men med den Twin Engine som kunde otroligt mycket, och hela patch-funktionen. Jag förväntar mig att Strymon och de andra skulle försöka möta det på något sätt, eller åtminstone ge sig in i matchen.
Mm.
Och framförallt UA kan jag tänka mig att komma med en liten större plattform där du kan då köpa, och de vill att man ska köpa, de hela den här köpa till.
Mm.
Sen tänk att du har liksom den här, du har 4 slottar som du kan ladda in, och sen kan du köpa algoritmer. Alltså lite grann som
för de ser ju likadana ut.
Ja, som Eventide gjorde på den tiden med H9-an.
Ja.
Och varför inte utveckla det mer liksom?
Nej, men då, sen så tar du rejält betalt för pluggen, man köper ett skal liksom. Vi får se. Men multi-effekter i alla fall, som jag skulle vilja gilla mer. Och det hade jag gjort om jag åkte på turné, precis som du.
Det kanske helt enkelt omgivningen i ditt musicerande som dikterar mer än
någonting annat. Såklart. Ja, såklart. Jag kan, och därför gör jag inte det.
Ja, men jag fattar. Ska jag ta en grej då?
Ja, men gör det.
Som jag också fått lite grann checka upp, men jag kör den ändå. Det är analoga delay.
Mm.
Som aldrig har varit min grej liksom. Och jag vet inte hur många analoga delay som jag har ägt eller försökt mig på allting sånt. Och det har alltid strandat på och vem var det jag pratade med? Jo, det var just det. Mattias, en kund på jobbet, kom in och vi pratade just om det. Du hade den här Mary Kay Delay kommit och vi kopplade upp det i butiken i stereo och det var bara så här, shit vad bra det låter liksom. Men då gjorde han den observationen som jag alltid gjort från början. Därför att de analoga delayerna kom ju för att liksom ersätta bandekorna för att det var ett och sen så och alla och sen så funnits en så här sanning om att jag har ett analog delay, det är ju istället för bandeko och det låter så här och så här. Och den Mattias då liksom det hans observation var ju att analoga delay har låtit inte ens närheten av ett bandeko. Ett bandeko har ju mycket mera topp och bright. De kan vara till och med väldigt brighta förhållandevis liksom. Och min poäng är att det är det som alltid varit det som jag har dragit mig för jag tycker alltid analoga delay blir mugga. De blir man får inte fram övertonerna någonstans.
Då hakar jag på den för att mugga ljud är också en grej som jag skulle vilja ljud. Ja, men alltså det här jättedova mörka ljuden.
Ja.
Jag skulle nog vilja gilla det mer för det skulle ju underlätta.
Ja.
Men jag har lite svårt för det.
Ja.
Alltså vissa låter ju kanon när de använder det, liksom posen till exempel. Men det är likadant. Jag är ju inte heller någon analog delay-kille. Även om jag tycker att det här som jag har discoverit funkar bra för mig.
Ja, precis.
Och nu bara för att jag har det så använder jag det.
Ja,
men jag skulle lika gärna kunna...
Och då skulle sägas att discoverit ihop med kanske till exempel Mary Kay och lite, eller andra delayer har en brighter ljud. Men ett klassiskt AD9 eller de här liksom, DM2. Liksom, ja. Och det här med Paulsen är intressant för att jag har alltid tyckt att han... Fan, kan inte någon dra upp liksom lite reverb eller vad säger,
lite diskant.
Lite treble och presence på hans ljud. För alltid när han och Andreas har spelat ihop så tycker jag alltid att Andreas har haft så mycket bättre ljud. Och så spelar ju han alltså Posen som en kung så att han kommer undan med det. Och sista gigget så använder han väldigt mycket Octavia och mycket sånt. Och då var det gött att det var mörkt. För det blir lite liksom bass.
Ja, ja. Nej, men det är ju ett sound.
Liksom. Ja, jag vet. Ja. Liksom. Och han passade i det hela, men upp med treble lite.
Okej, okay, så analog delay, men kanske mer mugg analog ljud. Eller delay-ljud.
Ja, jag tycker det generellt. Alltså, jag behöver, alltså, jag vill ha alltså, hela idén jag använder delay är att öppna upp ljudet och få och övertoner och sånt. Och har man då ett för muggigt delay så tycker jag inte man får den känslan.
Nej, men
för
det är så jag använder det. Liksom. Exakt, men när vi repade nu sist så fick ju ni... tycka till om två ljuder.
Just det.
Och då valde vi ju allihopa, hela bandet valde ju det ljudet som vi hade mer diskant i sig.
Ja, precis.
För att det andra gjorde att även tonen på gitarren vart rundare.
För visst var det så att du hade lite mindre effektnivå men det var brightare. Så att det hördes mer men det rumlar inte runt så mycket.
Nej, och lite mindre modulation också.
Ja, ja. Precis.
För det... Nej, för att det blir väldigt fett och runt och fint. Men för mig lite för lite rock'n'roll.
Ja. Ja.
Utan det vart för fint.
Ja, men precis.
Okej, okay. Men jag drar den då.
Ja.
Och det här är ju någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen vill gilla. Och försökt gilla. Och det är ju de här Chase Bliss-pedalerna.
Och då skulle jag säga så här att när du har haft dem så är det bland de bästa ljuden du har haft.
Ja, jag vet. Men
liksom, vilket gör det lite ännu mer tragiskt.
Det lät jättebra.
Ja, superbra.
Men du förstår hur mycket jobb det låg att jag fick till det ljudet som du hörde.
Ja.
Det var ju liksom så många timmar. Och du vet, jag kom till repet, satte på och så var det någonting som började... Och liksom man står med... Bara släppa ner händerna på sidan. Jag har inte kompetens nog att ratta de där pedalerna.
Nej.
För att liksom skiter det sig på ett ställe. Det är som ett korthus som rasar. Och det gjorde mig nervös. Jag tycker de låter bra. Jag tycker i och för sig att delayet då, jag använder den här Thermay då. Det var lite för, som jag säger, att alla de där pedalerna låter lite för vintage. Jag vill ha lite mer topp i dem.
Ja, just det.
Och grejen är att några av dem har topp. Men när jag drog på toppen i min rigg så blir det lite artificiellt.
Okej, okay. Och det drog med sig lite högre mid så det blir lite hårt också.
Låter kanske nästan digitalt, fast det är ju ingen digitalt. Nej, precis. Nej, i fantastiska pedaler. Jag älskar Joel och gänget där och allting sånt. Jag har ju min automaton i en Chase Bliss.
Ja. Den är andra sidan, den är ju tatuerad på...
I svanken.
Ja, precis.
Nej, men de här andra effekterna skulle jag ju vilja gilla. Jag skulle... ännu mer vill jag gilla de där som jag inte ens vågar titta på. Du vet, de här Lossy och vad heter de?
Ja, de här blipp,
blom och blipp och blapp och blopp.
Ja, just det. De som är...
Jag skulle vilja gilla det.
Ja.
Men jag gör inte.
Ja.
Jag, det går inte.
Nej, och jag håller med dig. Liksom. Jag har ju ägt några stycken eller en kanske bara. Och jag slog i huvudet ganska direkt i det här, men okej. Och det är det här, ger man det tid och lär sig så, är det, så får man tillbaka. Men jag känner att jag har inte den tiden. Jag har inte,
men vet du vad, jag behärskade det. Jag satte mig in i det och jag har suttit i den här podden själv och sagt att det är inte så jävla komplicerat. Och det är det egentligen inte med de här switchen och sånt, utan aha, den gör det.
Mm.
Men grejen är att när man sätter på ett pedalbord, speciellt på mitt trånga pedalbord, jag kommer inte åt de där switcharna om det händer, liksom, om det är något eller om jag råkar flytta det. Så, även om jag hade MIDI, så var det så att när jag använder mina ljud så står ju settingen på pedalen helt annorlunda än det ljudet som låter. Mm. Så jag har ingen liksom koll på, vad har jag på? Inte
nej.
En aning.
Nej.
Och då är Morningstaren så bra att jag kan namnge saker och sånt.
Mm. Mm.
Men ändå, det vart för...
Och det måste varit ett jättebra hjälpmedel ändå i det
hela. Ja. Men om jag inte hörde mig själv,
som
ibland är att man inte gör faktiskt, då skulle jag kunna spela en hel låt med... något jättekonstigt. Liksom, för att jag ser inte på pedalerna vad jag har för ljud.
Nej.
Och det var lite läskigt.
Ja, jag fattar. Jag fattar. Coolt. Jag har en grej här som på min lista som inte är en pedal utan ett sound.
Mm.
Och det kanske är så att jag sticker ut hakan lite grann här och
hakan nummer tre nu.
Ja, men precis. Jag ska bara liksom försäga att det här är en högst personlig grej som ni inte alls behöver hålla med om. Men vi har ju liksom, vi har ju en, ja men That Pedal Show, fantastiskt trevligt och de har på länge och det är alltid lika kul att titta på det, ibland bättre, ibland sämre, det är ju som våran podd liksom, det går lite upp och ner.
Man är mänsklig.
Ja, men precis, men det är, jag tror inte, jag vet inte hur många avsnitt de har gjort och som jag har sett, men de, alltså någon gång har det varit bra, men jag tycker aldrig deras distljud är speciellt
bra. Okej, så din grej som du skulle vilja gilla är That's Pedal Show.
Nej, jag skulle vilja gilla deras distljud, för de sitter där med så coola grejer och de sitter där med Wet Dry Wet och allting sånt. Och det som vi brukar säga, det kanske låter skitbra i rummet.
Ja, men de är väldigt dåliga på att fånga det.
Ja, och det kanske inte är det heller, utan kanske bara är helt och hållet preferenser och sånt. Och jag kommer ju från ett crunchigt Marshall-ljud. Och även om Dan är där nosar ibland, så är Mick inte det.
Nej, han är verkligen inte ditt sound. Ja.
För då kommer man lite grann in på en annan grej som jag ska liksom dovetaila ihop med här.
Det är Tube Screamer och Clone där. Så det är,
och
analog delay.
Ja, precis. Det är analog delay och det Tube Screamer. Och en preferens, och här kommer jag kanske få på huvudet också, för Dumble-dist-ljud.
Ja.
Och vi har ju varit där, vi har ju spelat på riktiga Dumblar, vi har haft liksom Dumble-kloner och allting sånt. Och orsaken till att jag alltid har sålt de här är för att jag tycker att distljudet är inte min kopp te liksom.
Nej.
Jag kommer aldrig glömma när jag hörde Talk to Daughter första gången liksom, och vilket fantastiskt ljud. Men om man säger Robin Ford har aldrig haft så bra ljud som han hade på den plattan enligt mig. Och sen så blir det bara tunnare och midjare, och när jag själv försökt spela på det här ljudet så är det inte riktigt. Jag är lite grann för hamfistet med min höger hand för att det soundet och det soundet ligger lite grann som ett ideal åtminstone hos Mick, tycker jag.
Ja, absolut. 100%.
Och jag tycker att han har lite dåligt inflytande på Dan. Faktiskt.
Jag tror att Dan håller sig på mattan, för Mick har ju en ganska grav liksom OCD.
Mm. Jo, men precis.
Ja, han
precis.
Är där och pillar och hela tiden. Men skitsamma. Men att det var så roligt där när de sa att de hade köpt ny ljudutrustning. Eller ny värsta NIV-grejerna.
Ja, så. Massa analoga grejer. Ja, alltså.
Nej, det är synd. Jag håller med dig. Men det är okej. Okay. Du får basha på det.
Ja, precis. Så jag ber på ursäkt för er som älskar deras gitarrljud.
Det gör jag verkligen inte. Men jag tycker ändå det är underhållande. Jag tittar på det.
Och väldigt lärorikt. Och man,
ja, får mindre sen... och mindre faktiskt.
Mm.
Lärorikt. Det var väldigt lärorikt, ska jag säga. Men... De verkar tycka det är kul och de vill också sälja merch. Det verkar det de fokuserar på.
Så att jag är rädd för att Mick får bära hundhuvudet för Tube Screamers och Dumble Sound här då, liksom. Han får ta det lite.
Såg du den här när de testade nu sist Mesa Boogie preamp in i Marshall slutsteg?
Nej, jag såg lite grann början, men jag såg inte hela.
Nej. Men där hade de faktiskt ett bra crunchljud på Marshallen, tycker okay.
jag. Ja, men jag tror de började med Marshall, det renodlade Marshall-grejen.
Ja.
Och då tänkte jag, det här är det bästa ljudet de har haft på länge.
Ja.
Konstigt. Ja, förlåt.
Nej, men det är lugnt. Ja, men jag drar en grej till då.
Ja, kör vart.
Också så är effekt man vill gilla.
Mm.
Jag, det är ju ingen hemlighet att jag gillar fuss.
Nej.
Men... Jag skulle vilja gilla fet fuss mera.
Vad menar du med fet? Menar du alltså inte, Big Muff liknande?
Nej, men lite åt det där posen, alltså det här feta, muffliga fussljudet. Ja. Inte Big Muff, det är liksom, det är nästan distortion tycker jag. Men, ja, men det här liksom brötfeta,
ja,
som jag har faktiskt i Experience-pedalen när jag stänger av Octavian, så blir det sådär.
Tänker en Germanium fuss när man har ganska högt upp på volymen, det är liksom en liten moff. Alltså,
ja, men det låter jättemycket också, bas.
Liksom. Ja, men precis. För att, ja, men kan tänka, både du och jag, vi drar ner till 6, 7, 8 någonstans. För drar man upp på 10 så blir det så mättat.
Ja, och tänkte det fast ännu mer. Det är sådana ljud jag menar.
Ja, jag fattar.
Jag tycker de är coola, jag hör på platta hit och dit, men jag kan inte spela med det. Mm. Det tycker liksom, jag hör inte. Gitarren blir som tuggummi, ja, så tycker jag direkt. För liksom...
men det är ganska vanligt, och det vi pratar om generellt i dagens avsnitt är ju liksom att det finns så mycket ljud som man älskar andra spelar på, och sen när man försöker eller försöker simulera så blir det bara så pannkaka.
Absolut.
Därför att det har ju med hur man lirar och hur använder ljudet.
Ja.
Och vissa passar bättre med vissa ljud än andra. Så
ja, men också en grej som vi har varit väldigt advokater för, att man ska stacka pedaler. Alltså det gillar ju vi, och vi gör det.
Ja.
Men alltså nu sista tiden jag funderar på om jag ska fan skita i det, på låta dem liksom vara sig själva lite grann för att sådär. För jag tycker fussen då, framförallt fet fuss, när man spelar den in i en overdrive, då blir det ju lite limiter på den.
Ja, just det.
Och den rundar till där. Jag tänker att den kanske behöver vara lite stökigare och ge lite mer. Så jag ska testa lite sådana grejer. Mm. Och nu håller jag på att prova med att, eftersom jag alltid är på automatonen, jag spelar allting in i den, som vi pratade om sist också.
Mm.
Men nu har jag på att testa på att göra rena ljud på den.
Mm.
Som spelar. Ja, vi testade ju sist med ODR-rätten där. Ja. Och då konstaterade vi väl båda två också att ODR-rätten lät bäst när den fick se stärken.
Utan någonting innan, ja. Eller efter minnen.
Ja. Och det är ju inga problem, för jag kan ju programmera det. Så att det är inte det, men jag går ifrån det liksom min huvudtänk.
Att automatonen alltid ska vara starkare, utan man kan kanske få vila
kanske
på vissa
håller på att redefina nu.
Ah,
vi får se.
Ja.
Nej, för jag tycker, de där ljuden som inte är mina basljud. Alltså.
Ja, men precis. Nej, men jag håller med dig, jag tyckte ODR-rätten. Alltså automatonen låter jättebra, men ODR-rätten har sånt coolt sound, så att när du hade ODR-rätt eller så automatonen efteråt, så färgar den med sitt sound som är bra. Ja. Men då tappar man lite grann identiteten i ODR-rätten liksom.
Det är bara det att jag använder den för att pusha volymen ganska mycket på stärken.
Mm.
Men så då får jag ställa in ODR-rätten så att den har samma volym.
Ja, just det.
Och då gör att då kan jag inte stacka den, för om jag stackar den när den har den volymen, ja, då blir det bara
prutt
och bajs.
Antingen eller liksom där.
Mm. Ah, skitsamma. Men jag drar en till då. När vi ändå håller på.
Yes.
Pompösa delay. Och reverb. Jag tycker det låter så jävla fint och bra. Och jag sitter hemma med hörlurar och spelar med det. Mm. Men i och för sig, du och jag trycker i lite då och då.
Mm.
Vi färgar ibland och då låter det bra.
Mm.
Du har börjat det mer och mer tycker jag på vissa intron och saker.
Ja, i och för sig. Ja. Mm. Varför, man har pedalbord, varför du tycker igång vissa saker. Ja.
Men jag skulle vilja gilla det mer. Och liksom, du fattar det här.
Ja, jag fattar. Liksom. Ja, det här är liksom, ja. Och det är väl helt enkelt så att åtminstone för vårt band så passar det inte riktigt, mer än för kanske med lite intro och sånt.
Nej, det är mellan låtarna när bandet så kan du inte vara tysta nu då? Då står man och med det supervackra med lite vibrat och stort.
Men det är väl det klassiska med bandbredd, att spelar man med en trio och sånt så behöver man fylla ut, och då finns det utrymme för de grejerna.
Mm.
Men jag håller med dig, alltså jag sitter hemma i min stereorigg och drar på liksom det här riktigt stora feta delayerna och Rose stereo och kanske en H90 med hål, eller jag har faktiskt kopplat in min CXM nu lite grann igen och
kör
lite modulerade stora ambienta märkliga grejer och det låter så gött, men det tar ju alltså det tar utrymme liksom faktiskt
ljudmässigt och platsmässigt.
Ja, men alltså det blir så stort och det blir så alltså mycket information helt enkelt.
Ja, men absolut.
Ja.
Nej, men det är väl en effekt som jag skulle vilja gilla, eller som jag gillar men skulle vilja gilla att spela med, så ska vi säga. Och det är ju en vanlig sak såklart att jag kan ju öva det. Men
coolt. Nej, men alltså det, ja, vi hoppas att det inte varit för dissande och negativ. Jag ber än en gång om ursäkt för allt ont jag sagt.
Det är vad vi tycker.
Men det är intressant ändå tycker jag liksom, att saker och ting som man skulle ändå, vi har ju ändå infallsvinkeln att vi skulle vilja tycka om det här, men det kanske varit lite svårt.
Har du något mer?
Ja, alltså, ja. Ska ta en sista då?
Ja, så jag vill ta en till sen också.
Okej.
Jag tror du skulle säga P90s.
Ja, men den står på listan. Nej, jag hoppar ja, okay. Jag går direkt.
Jag skrev den också, ja. men vi skiter i den.
Ja.
Det har vi avverkat redan.
Ja, men precis. Bluesbreaker-pedaler.
Ja, spännande.
Ja, därför att de sista 5 åren, kanske 10 åren, ja, men säg 5-ish då, så har det dykt upp så många varianter.
Väldigt dominerande.
Ja, och alla har liksom de här varianterna på sina pedalbord och alla verkar älska dem liksom.
Ja, jag tycker...
Och jag tycker, och det jag har hört, alla de här tycker jag, ja, det låter bra. Men...
Det är för mycket kompression för din smak.
Ja, lite trökiga tycker jag.
Alltså, den håller ihop för mycket. Du vill ha lite spretigare.
Ja, och det är också en intressant observation. För att med de pedalerna som jag har, som jag gillar, Nordlanden faller inte riktigt in där. Men till exempel den här Folksångpedalen, jag har lite andra pedaler. De har ju lite grus i sig. För att det är inte, alltså nästan, de måste upp en viss volym för att bita ihop och komprimera, ja, bort det här.
Apropå That Pedal Show som du dissade då. De gör ju lite så här korta i veckorna. Dan gjorde ett när han spelade på Hotcake.
Ah,
och okay. En som hette Hot Take.
All right.
Någon klon på Hotcake.
Okay.
Ligger ute nu. Och då blir man ju påminn om hur bra Hotcake låter.
Ja, ja, och den har ju det här skrapet. Verkligen. Och skräpet i sig. Och det har Raptorn också från Folkesson. Och jag gillar det på något sätt, för det bidrar till någon form. Och det, av samma sätt som en gammal Marshall har lite skräp och skrammel i sig, som då blir cool överton när man drar på
det. Ja, det limmar ihop med bandet. Ja. Så är det ju.
Ja. Och jag tycker inte att de här Bluesbreaker-pedalerna har det. Jag tycker att de låter för... lite för trötta liksom på något sätt.
Ja, men lite för fett och komprimerat.
Ja.
Men som sagt var, än en gång, Andy Timmons sounden är ju inget fel på.
Nej, men alltså, jag säger än en gång att det är så många gitarrister som spelar på de här som låter underbart, som låter fantastiskt.
Mm.
Det är bara att jag aldrig lyckas få till det i... när jag testat de här, jag aldrig lyckats få till det i min egen rigg.
Nej.
Nu har vi faktiskt i butiken ett original från 90 som man faktiskt ska ta hem och bara testa.
Mm, men de har för låg volym. Det är
ja,
det.
Det kanske är att de har för låg utvolym. Ja. Mm. Jag ska testa den för att se vad som händer.
Mm. Annars så tycker väl jag personligen den bästa som jag har testat, det är ju Jesse Davy, vad heter de?
King Tom King.
Ja, den här
Duelist.
Tack. Ja. Den är.
Ja, men den satt ju på alla pedalbord och
där har du ju för sig Tube Screamer också.
Ja, men precis. Och Tube Screamer och Bluesbreaker ihop.
Jättebra.
Är ju inte.
Jag kommer ihåg då när jag hade den, så hade jag ju Chulan också, så jag spelar Chulan är ju mer din smak.
Ja, precis.
Om man säger så.
Ja, och Hot 50, samma sak där. Ja, det finns ett skrap i dem som jag gillar liksom.
Fuskkaraktären.
Ja. Och ja, det var ju när Duelisten kom så här. Du kombinerar Tube Screamer med Bluesbreaker, var så här. Va? Vem vill ha den här pedalen?
Många, tydligen.
Ja, jättemånga. Och det är jättemånga som låter jättebra i dem. Ja, det, ja ni hör ju själva. Liksom,
ja,
det,
jag har en sista grej då.
Ja, jag kör bort.
Och det här är någonting som vi har ravat om förut väldigt mycket.
Mm-hmm.
Som vi har praised the Lord i dubbel bemärkelse. För att Filtertrons.
Mm.
Alltså, fantastiskt.
Mm.
Men det är någonting som jag inte... Som jag vill gilla dem och gillar dem. Fan, det här låter jättekonstigt. Men ja. Om du tänker, de är liksom för skopade för mig.
Det är så roligt att du säger det här, för att hade du sagt det här för ett år sedan, så jag skriket hädare till och slått i huvudet med någonting.
Ja, jag vet.
Men jag börjar tänka samma sak faktiskt sist igen. Det är för att jag älskar dem och älskar sprilt allting sånt. Men det finns en liten... Det fattas någonting i informationen.
Jag vet,
där.
Och det, som sagt, jag tittar på min fantastiska Gretsch som står där och älskar den, och det är ett supercoolt ljud i sig, men när man kommer då till en humbucker eller en P90 eller någonting, när man har ett helt annat stöd, så... Men som sagt, soundet...
Jag ska, min observation och min spaning är att jag tycker faktiskt att Filtertron passar bäst just i burkan 6120 och White Falcon, som har en annan midgrej. Jag tycker de passar sämre i en solida gitarrer, och att de fortfarande funkar i en duo, beror på att den är väldigt mycket ihålig liksom. Men varje gång jag testar den, ja, lite grann kanske därför att Franken inte funkade och sådär liksom, är att när man sätter en mer solid gitarr, så kommer inte midden fram på samma sätt.
Nej, men den också så tycker jag så här, de här Ray Butts-smyckarna, de tycker jag är lite för mycket filtertron, om du förstår.
Ja, men de är precis...
Jag tycker Classics låter bättre.
Ja, men jag håller med dig faktiskt, för de har mer mid, för att Ray Buttsen är ju precis som en puff, en Gibson puff. Ganska skopad liksom, i och med att det är den här låga signalen och sen. Och där har de ett släktskap faktiskt.
Ja, och sen har de det här lite råare som gör att det tappar ännu mera stöd. På något sätt. Ja, skitsamma. Än en gång, låter fantastiskt.
Ja.
Men och just nu så är det inte min favorit att spela på.
Nej, och jag har verkligen kommit ur den lilla rosa bubblan jag hade med Filtertrons.
Det går ju men perioder.
Jag ska revisit. Jag ska försöka se om man kan skapa en till bubbla runt Filtertrons. Men just nu håller jag med dig. Jag tycker de är lite för skopade. Coolt, ja.
Schysst. Ja, som sagt, det var ingenting som jag tog upp i alla fall, som jag inte egentligen tycker om, men som jag skulle vilja gilla så pass mycket att jag använder det mer, så ska vi säga.
Ja, men absolut, absolut.
Men största grejen är nog att jag gillar inte stora pedaler och skulle, ja.
Föredra mindre.
Ja. Men du, lite sol på det här från södern.
Släpp in solen.
Ja, vi kör.
Sådär, då kör vi veckans fölster och idag ska vi snacka om sustain på ett annat vis än vad vi brukar. Jag köpte en Ibo samma år som jag började spela gitarr. Och som allt på den här tiden så var det The Edge som hade inspirerat. Så jag tänker alltså snacka lite om olika prylar som skapar oändlig sustain. Ofta fungerar de här som någon slags bakvänd pickup. På en vanlig klassisk gitarrmix så drar strängarna i ett magnetfält och skapar då en elektrisk ström. Och istället då, när man på det andra hållet då, så är det något slags magnetiskt fält som får strängen att vibrera och svänga och då aktiverar, ja, på en elgitarr då, mickarna. Och så håller den igång den, strängen, det vill säga. Vad jag vet så var Ibo först med det här. Kom på mitten av 70-talet. Och det är ju en handhållen liten pryl. Man håller ovanför strängen som man vill ska börja vibrera. Då jag helt och hållet kom in på det här via The Edge, så tänker jag att vi kan utgå lite från honom när vi snackar om de här olika prylarna. Jag tänker att hans första publika användaren av det här var när han körde Ibo på sin Telecaster på låten Unforgettable Fire på Unforgettable Fire-turnén 1984. Det är ju, på plattan Unforgettable Fire, mycket Unforgettable Fire här nu, på plattan, på spåret på plattan, då är det ju någon slags synkslinga där i sticket. Men live då, på turnén som efterföljde och senare turnéer också, då kör han den slingan med Ibo och den klassiska shimmer-effekten. Och det är den första gången jag tror att Edge använder en sån här sustain-effekt då. Men en Ibo har återkommit även senare för The Edge, men primärt har han använt andra gadgets under sin karriär för att göra den här typen av effekt. Och det mest klassiska och kända exemplet är slingan i With or Without You från Joshua Tree från 1987. Både The Edge och producenten Daniel Lanois hade fått varsin The Infinite Guitar från gitarristen och uppfinnaren Michael Brook. Brook hade tagit Strata-kopior och monterat i ett egen designad sustainer-mick, eller ett sustain-system, som skapade den här effekten då. Och det är den gitarren som hörs på With or Without You, både på plattan och sen live på följande i alla fall två turnéer. Fördelen med det här är att man inte behöver hålla i en Ibo, det finns liksom i gitarren. Brook byggde bara tre sådana här gitarrer, en till sig själv, en till Lanois och en till Edge. Men hans design och patent blev tillgängligt i en rad olika kommersiella produkter. Bland annat i företaget Fernandes Sustainer Mic, eller Sustainer Kit som det kallas tror jag. Som bland annat The Edge började använda runt Popmart-turnén 1997-98. När han skaffade två stycken Fernandes-gitarrer som bland annat användes för att spela slingan i With or Without You. Vill man komma åt den här effekten, den här långa, droniga... om man tänker vad Ibo då står för, så är det ju att det ska vara en elektrisk stråke. Ja, det är ju lite stråkinstrument man är ute efter kanske. Men det är de här långa sjungande tonerna. Vill man komma åt den effekten så är ju Ibo mer tillgängligt. Det är rätt billigt. Jag tänker att det kostar kanske 1500 spänn för en ny och säkert under hälften för en begagnad. Den är ju extern, man behöver inte modda gitarren någonting. Men å andra sidan, de skiljer sig också lite åt de här olika systemen i sound. Jag tänker att Ibon är lite aggressivare. Man kan också spela på ett lite annat sätt och man kan liksom röra Ibon fram och tillbaks över strängarna bort eller mot och bort från micken som man har aktiverad på gitarren. Ju närmare Ibon kommer micken desto mer svänger strängen över micken och då blir också outputen högre. Så man kan liksom, man kan göra lite swells på det sättet, vilket är coolt, och det kan man väl inte göra med en inbyggd sustain mic, tror jag. Jag har aldrig testat en sån här sustain mic. Jag tänker också överlag att Ibon sound är lite aggressivare medan en inbyggd sustain mic är lite mjukare. Men de gör ju i det stora hela samma grej. Kul med Ibon också är ju att det funkar även på akustiska gitarrer. Kanske lite mer en gimmick än vad... Ja, men det är ändå en kul grej. För det har ju ingenting med egentligen med mickarna i gitarren att göra. Utan det är ju det att den sätter igång strängen och får strängen att vibrera. Så det är coolt. Ursäkta mig, nu ska jag bara hosta lite. Du får köra en noise gate på det där, Uffe. Ibo har ju alltid känts som en återkommande grej i pop- och rockmusik. Medan sustainer-mickar har varit lite mer till och från, lite mer nischat. Och kanske lite ut i kylan sista... Och ganska många år skulle jag säga. Kanske är annorlunda i andra genrer som jag inte har koll på, men det känns ju som en grej som inte har varit så hipp. Det är ju, alltså få gitarrer kommer bestyckade med det här från början, och att installera ett sånt här system kan ju innebära fräsning både för batteri och möjligen för kretsen beroende på vad det är för gitarr. Och sånt där avskräcker ju lite. Men en viss revival fick det ändå när Radioheads Ed O'Brien satte en sustainer mic från Fernandes, tror jag, i sin signaturstrata som Fender släppte för några år sedan. Den senaste Ibon som jag hade blev stulen för 10 år sedan, och suget efter en ny har varit rätt svalt efter det, ska jag säga. Men det kan mycket väl bli att det dyker upp en sån här i min framtid igen. Det är ändå en väldigt unik och kul effekt. Men vi snackade ju för ett tag sedan om det här med udda gitarrljud som funkar bättre i ett sammanhang än för sig självt. Och det här är väl en sån. Det är inte jättekul att sitta hemma och gnola med en sån här för sig själv. Men det är cool grej. Och jag undrar också, kommer de fortfarande med ett litet kassettband med demoinspelningar som de alltid gjorde förr? Antagligen gör de inte det, men jag hoppas att de gör det, för det var en kul grej. Ja, Fredrik Uffe och ni som lyssnar, har ni eller har ni haft någon Ibo eller gitarr med sustainer mic? Och använder ni dem? Eller var det, stod de bara där? Vi kan väl berätta och dela med oss på sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Och så hörs vi nästa vecka. Hej på er.
Ja, Ebos och Sustainiac, eller Sustain-varianter.
Ja.
Mm.
Har du haft någon?
Jag hade en Ebo ganska länge. Och det här var under en era där jag experimenterade mycket. Alltså Radiohead var stora liksom. Det var mycket det här liksom att... Och innan dess var The Edge och sånt. Och det var mycket liksom det här att få gitarren att låta på ett sätt som inte nödvändigtvis var, alltså, traditionell gitarr.
Ja.
Och inom ramen för det så använde jag en Ibo. Och jag spelade in en hel del med Ibo. Jag tyckte det var ascoolt. Mm. Ganska mäckigt. Alltså, ja, det här med att du måste hitta liksom rätt liksom position över strängen och mot micken och allting sånt för att få det här att självsvänga och... Och det var en teknik som krävdes lite att få ihop, faktiskt.
Mm. Jag försöker komma på om jag har haft någon. Jag tror inte att jag hade någon. Jag tror att min polare som jag spelade med då hade en.
Mm.
Men det var väl också det att fick liksom aldrig in det musiken, så det blev ingenting av det mer. Nej. Så att det var en kul grej första kvällen man satt och lajade. Sen så var man ju snegla på när Fernandes kom då, såklart, med sin, att man bara, åh, vad coolt liksom.
Mm.
Och så, vad heter han nu då i Radiohead?
Du tänker, det är Ed O'Brien.
Ja, Ed O'Brien. Hans signaturgitarr har jag ju testat, den Fendern. När jag jobbade lite extra hos Danne så kom det in en sån som jag gjorde en service på. Mm. Och då testade jag. Det är ju coolt ju. Det är ju en Strata sådär. Så att den switchar man på där och så. Men, vad ska du säga?
Nej, alltså, kör du så ska jag...
Nej, men alltså, att jag tänkte på det där när avsnittet, när jag lyssnade på det. Att jag föredrar ju då, jag kör ju den här Game Changer Sustain-pedalen.
Mm.
Och det, då kan man ju använda freezer, man kan använda massa saker.
Mm.
Men jag föredrar när man liksom Det är ju en annan grej. Men att man kan skapa sustain, för då kan man liksom spela vidare, om du förstår vad jag menar.
Precis.
Jag föredrar den grejen, om det nu kvalar in på det här. Det gör det ju egentligen inte. Men ändå, det är sustain.
Ja, precis. För att sustain, alltså både Ebo och sustain, har att göra med den här magnetgrejen som då agiterar strängen. Ja. Så att det blir en väldigt hands-on, det blir en väldigt fysisk grej. Det du beskriver är ju att då samplar man inte ut och sen spelar man över det.
Exakt, alltså. Exakt.
Ja. Men även om det kan låta likadant.
Mm.
Men grejen är ju så här att det var så roligt. Kommer du ihåg när Moog-gitarren kom för 15 år sedan någonstans? Jag jobbade på Fitzpatrick då, och man glömmer ju på NAMM-mässan, och vi skulle gå då till ett hemligt möte, för de skulle visa den stora, stora nyheten, den största nyheten Moog hade kommit med på år och dag. Och vi tänkte, det är en multimog.
Mm.
Äntligen kommer de en flerrösters liksom,
Moog. Polyfonisk.
Ja, polyfonisk. Liksom. Ja. Nu tar de det stora klivet. Ja. Liksom. För det var så de hade sagt internt. Vänta bara tills ni ser det här. Så kommer dit, så är det en gitarr. Och sen så demar de. Och sen så här, vänta lite grann. Det är en gitarr med inbyggd sustainjack.
Mm.
Sen när vi fick den och fick kunna liksom gå lite mer och in i den, så var det ju väldigt mycket mer avancerad än så. Det var jätteavancerat.
Vad hände med den?
Det var ingen som köpte den. Det var ingen som fattade. Därför att man, men det är lite grann som det här med robot-tuners och allting sånt.
Mm.
Gitarrister, de vill ha en Ebo som kan stänga av, lägga från sig, så har de sin vanliga gitarr.
Ja.
De vill inte ha en gitarr som är byggd runt hela den grejen.
Nej. I och för sig tror jag att Fernandes-lösningen sålde väldigt bra.
Jo, men den var ändå liksom, den satt som en mic-grej i gitarren. Du kan ändå stänga av den så använder den som vanligt. Och så var det inte med Moog-gitarren liksom.
Nej, men så att Ebo eller Sustainer eller Infinite Guitar då, som Fölsters inslag kallas, eftersom han varit väldigt influerad då, av stereo, vad heter de?
Radiohead.
Stereohead. Radiohead och U2 då, såklart. Så är det klart att han... men han hade ju inte kvar sin nu då, men han hade det förut. Men jag har... Nej, det är ingenting jag är sugen på.
Ja, men Ebo tycker jag, för att i och med att det är en grej du kan använda, tillämpa den på alla dina elgitarrer utan att behöva bygga om eller bygga in någonting. Kanske den enklaste varianten, men den saknar jag faktiskt. Mm. Den skulle jag vilja plocka fram ibland. Och kanske då med de här alla pedalerna man har börjat använda de sista åren och inkorporera det soundet i det. En Ebo kanske man... Ja, ska nog fan hitta en Ebo. Nu pratar om det.
Något rep vi gjorde... Vilken gitarr var det? Jag tänkte säga, det var inte nu med 330, den är ju helt ihålig, så det borde ha varit det. Men var det att jag kanske testade din 345 när vi repade någon gång? Och att det vart ju som en Ebo. När du spelade på en annan gitarr så svängde den med i...
Precis. Ja, exakt, då får man det här sustainen på ett annat sätt. Ja.
Så att, skit i Ebo, kör volym istället.
Mm. Ja, precis.
Nej, men det var kul.
Mm.
Och dela gärna mer av era Ebo-tips.
Ja, eller om ni har något annat sätt att använda det här sustain-liknande soundet. Så.
Mobiltelefonen.
Ja, precis.
Jag tror vi får ge oss där.
Ja, faktiskt. Och gå till veckans pryl.
Mm, det här ska bli spännande.
Mm.
Mm.
Veckans pryl.
Ja du, för veckans pryl. Vi har ingenting att låta med idag.
Nej, det är lite tråkigt kanske, men vi har ju...
Ja, fast jag tycker att så här, hellre gör det rättvisa.
Ja.
Och det faktiskt. Tycker inte vi att vi kan när vi ska spela in akustiskt. Vi har ju ingen studio, det här är ju en poddstudio helt enkelt.
Exakt, vi skulle behöva lite schyssta stå med en bronsmickar och kunna micka upp en Akagura ordentligt så.
Men det finns massor med härliga videos där ute på det här.
Ja.
Och kanske det är så att vi kan tvinga till oss en från dig. När du spelar på jobbet, kanske. Om kanske du pallar, spelar med vi får be Roger filmer.
Ja, men precis.
Men vi ska prata om Murphy Labs J45.
Ja, och vi har ju nämnt det här innan i något avsnitt att Gibson kom då med 5 stycken modeller, flera av sina absolut största klassiker, och kom med då i Murphy Labs varianter. Och det här är ju lite intressant liksom, och för att Martin har ju redan sina Authentic-serie. Mm. De gör lite grann samma sak. Och då kommer Gibson kommer här och tänker man, okej. För att Murphy Labs har ju då gett Gibson lite uppsving på elgitarrsidan. med deras olika varianter av aging. Och man kan argumentera att oj, det gör inte så mycket, men det ser snyggt ut liksom. Och man kan hamna i en debatt om hur mycket det gör med ljudet. Men det intressanta med ackegurer är ju att lacken är ju en mycket, mycket större procent av...
Ja, och den är på de där är jättetunna.
Exakt. Så att jag menar, när du lackar en ackegura och liksom behandlar den på ett sättet, så finns det större chans att du påverkar ljudet än vad du gör på en akust.
Men, eller, den, säger, på en men den går att få alltså pristine också, eller hur? Även om den är väldigt känslig som en vintage-gitarr.
Alltså, om den vi ska prata om idag är den som jag har provat. Mm. Jag har det är J45. Mm. Vi kan bara säga vilka som finns. Och det finns ju då en 1960 Hummingbird. Mm. Och sen finns det en 1942 Banner Southern Jumbo. Och sen finns det en 1933 L00. Mm. Och en 1957 SJ200. Och de här åren jag säger, då har man kopierat den features och alla de funktioner som man hade från de åren.
Men idag är det J45.
Och idag är det J45 från 42 som är då den, så jag kan läsa, den heter helt Murphy Labs 1942 Banner J45 Light Age Vintage Sunburst. Och det är den då som säger. Och J45 är ju en modell som är liksom arbetshästen, the workhorse. Mm. Som är då, kan man säga, deras variant på D18. Det är mahogny.
Det är ingen mixsystem ändå, eller?
Nej, det är inte. Nej. Och den har mahogny baksidor och sidor och sen så ett granlock. Mm. Så det är ju, om man säger, grundkonstruktion. Och det är en slope shoulder, för er som håller på det här. Square shoulder, ser ut som en Dreadnought St. Martin eller som en Hummingbird till exempel. En slope shoulder har ju lite flackare, rundare axlar så att säga. Och låter lite mindre basigt än till exempel en Hummingbird eller en Martin Dreadnought gör. Mm. Så den är ju, ja, liksom den har funnits sedan 42, har funnits liksom...
Och görs fortfarande som vanlig linje också.
Ja. Och just den här varianten heter då, den heter då Banner. Och vad är Banner? Jo, det är att det, mellan 42 och 45 under kriget så stod det en liten banner på huvudet som är då, nu ska jag se om jag ska, var det så? Only a Gibson is good enough, står det på en.
Jaha, jag trodde det var loggon som sa att det var Banner-loggon.
Nej, loggon är den här gamla Gibson-loggan liksom.
Visst finns det en loggo som ser ut som en liten flagga också?
Det kanske det gör, men i det här fallet så är den här lilla flaggan som är under mitt på huvudet.
Något,
Som är, och den slogan som de använde även i marknadsföringen, men som då hamnar på de här gitarrerna. Mm. Men fanns bara på Gibsons gitarrer mellan 42 och 45, alltså under kriget kan man säga. Men den här J45-man då, då kan man ju fråga sig, är det här någonting, är det bara liksom myter, mojo, det här med aging och allting sånt. Och jag ska inte säga att jag har doktorerat i det hela, men det intressanta, ja, för att vi har lite flera nya J45-er och den här. Och innan jag ens jämförde, bara satte mig och spelade på den.
Så vad slog, man tar i dem.
Ja, men precis. Så slogs av två saker jag tog. En del till att börja med så var den lite lättare än alla de andra gitarrerna. Vilket också är, hänger ihop med hur den konstrueras just under de här golden years då. Och sen slogs av halsen, var ganska ordentlig. Mm. Och sen när jag spelar på den så slogs av en tredje sak. Och det var nämligen det här som du och jag pratat om. Det här med hur gamla instrument oftast är, har satt sig.
Ja, precis.
Den här extra basen är borta. Ja. Den här extra toppen är borta. Ja. Inte att toppen är borta, men den har blivit komprimerad och lite så här sparkly istället för liksom strident. Ja. Jag använder en massa engelska ord, men ni förstår vad jag menar. Och framförallt att midden kommer fram.
Mm. Sitter bra i mixen.
Ja, och när jag satt idag och jämförde lite grann den här med en nyare variant, så, och den andra varianten lät jättebra, och så kom jag tillbaka den här, så då var det bara så att okej, där kom den fram på något sätt. Ja. Någonting med det. Och det här är en ny gitarr. Och det som är ganska fantastiskt är att den låter och känns och ser ut som en gammal gitarr. Om jag hade låter den bättre eller likadan som en riktig 42 J45, det kommer jag aldrig veta. För kommer aldrig ha chansen att spela på en sån. Mm. Men för oss som kanske inte har råd att betala hundratusentals kronor för ett original, som ändå vill ha den grejen.
Den är väl inte helt gratis, va?
Nej, den ligger på 80-90 000 liksom.
Ja, just det. Men det fina är att den finns på börsen. Ni kan gå till testar.
Ja, men precis, precis. Så att jag skulle vilja faktiskt slå ett slag för att våra stora gitarrtillverkare ändå försöker göra någonting som jag i det här fallet tycker jag funkar. Det ger vad de vill ha liksom. Mm. Och sen har de torrifierat topp och de har gjort liksom massa specialgrejer och verkligen gått all in. Så ska sägas också att Gibsons Akkegur byggs ju i Montana. Mm. I Bozeman, Montana, så de görs inte i Nashville.
Mm.
Så de har en fabrik i Montana som, vad jag har förstått, passar bättre med...
Men Murphy är ju i Nashville.
Nashville. Så jag tror det är så här att de görs i Montana och sen så skickas de till Nashville för lackning.
Just det.
Och den här liksom behandlingen då. Så det är superintressant att se de andra modellerna när de kommer in.
Mm.
Och man får samma känsla för det.
Mm.
För att det är samma sak på Martins sidan. Det är en Authentic som också har... Man får samma vibb med den. Liksom.
Just det.
Så att det är intressant att då akustiska gitarrtillverkare har tagit sig an den här grejen. Liksom. Och där tycker jag faktiskt det gör mer.
Ja. Supergrej. Vilken tur att det inte var Gibson som kallar dem Authentic.
Eller hur?
No pun intended.
Ja, eller hur?
Ja, men grymt. Ja, men gå surfa in. Gå in till bussen och testa den.
Ja, men kom förbi vår butik och se om ni upplever samma sak som jag upplever.
Så postar vi lite videos på fejan.
Mm.
Helt enkelt.
Absolut.
Ja. Men det blir tack för idag.
Ja, men det gör vi verkligen.
Ja.
Och på återseende.
Ja.
Jingling. Hej då.